Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Den här podden har kommit till att betyda mycket mer för mig än vad jag hade kunnat föreställa mig. För det handlar inte bara om att prata sex, drog, alkohol, spel, shopping, mat och allt det nu man kan missbruka. Ett ämne som vissa alls inte anser är särskilt tabubelagt. Men då undrar jag, varför lider så många i tystnad? Varför går så många människor under bakom en fasad som till varje pris ska upprätthållas? Någon på Twitter skrev till mig att jag försöker skapa ett tabu som inte finns. Till dig som tänker så vill jag säga att det är jättefint att just du känner så. Att vårt samhälle är så pass öppet att vi vid middagsbordet kan prata om ett metadonmissbruk eller våra psykiskt sjuka föräldrar. Men för de allra flesta så är det inte så. Och den tystnaden dödar. Jag ber dig att lyssna till dessa människor med den respekt som de förtjänar och ser hur modiga de faktiskt är. Det jag har insett mer och mer är att det också handlar om att jag får chansen att berätta en annan människas historia som ibland kanske aldrig har berättat för någon förut. Ibland är mer av ett intervjuformat och ibland som ett samtal. Att jag inte bara pratar med kända profiler utan även den så kallade vanliga människan gör att mina gäster inte alltid har ett färdigt svar att ge. De kanske aldrig någonsin har fått en sån enkel fråga som: hur känns det när du tänker tillbaka på din pappas missbruk? Eller var det någon som brydde sig om dig när du var barn? Det här avsnittet som ni kommer att lyssna till är Fridas berättelse. En berättelse där vi får följa henne från det att hon växer upp som barn till en alkoholiserad pappa, till hennes destruktiva tonår präglad av övergrepp, droger, festande och ett självskadebeteende. Hon berättar om hur hon som många andra senare i livet själv möter en man med missbruksproblematik som hon efter många turer fram och tillbaka till blir gravid tillsammans med. Fördomar och brist på kunskap om medberoendet som sådant gör att många undrar hur fan det kan gå till. När man så väl vet vad man ger sig in i. När man så väl vet vad för konsekvenser det kan få. Och det ska Frida berätta om idag. Hur blev det egentligen så att hon själv blev gravid med missbrukare? Och framförallt, hur tog hon sig därifrån? Frida har även fått en gåva. Idag en nyvunnen relation till hennes pappa som nu har levt nykter i 11 års tid. Jag som gör den här podden heter Emily Olsson. Och vill man nå mig så gör man det enklast på missbrukspodden@emilyolssons.se. Och den adressen står även i beskrivningen till den här podden. Ni hittar podden hos Acast, hos Spotify och i Podcaster-appen. Så varmt välkomna och varsågoda att lyssna till avsnitt 3. Och välkommen Frida in i studion. Tack så hemskt mycket för att du är här.
Tack.
Jag tänkte att idag ska vi såklart berätta din historia. Vi ska särskilt prata om din nyvunna relation till din pappa. Mm. Och vi ska även prata en hel del om hur det är att ta sig ur en destruktiv relation.
Ja.
Men jag tänkte att du kan väl berätta lite grann om hur ditt liv ser ut idag och varför du är här.
Ja, jag lever ett väldigt bra liv idag. Jag är gift, jag har en underbar 5-årig son, jag har 2 bonussöner som är fantastiska. Och så håller jag på och pluggar till ett ämne som ligger mig väldigt så starkt om hjärtat, kreativt, make-up-artist.
Mm. Jag är jätteglad att du är här i alla fall. Och alla har ju sina olika anledningar till varför man vill berätta sin historia.
Mm.
Varför känner du att det är viktigt att nå ut? Eller vad känner du? Varför är du här idag?
För att det är ingen som är ensam i det. Det finns alltid hjälp att få, stöd, vänner. Att bara få prata med någon som kan uttrycka att jag kan hjälpa dig. Eller jag finns här för dig. Även om det är så enkelt som ett telefonsamtal. Och man behöver inte leva i det. Det är någonting som mina erfarenheter har lärt mig. Mm. Det, man behöver inte leva i det. Överhuvudtaget. Det finns alltid ett sätt att rädda sig själv. Så.
Och idag så är du gift som sagt. Och du lever ett helt annat liv än vad du en gång tidigare har gjort.
Ja.
Din pappa var alkoholist.
Mm.
Jag tänkte att du kan väl berätta lite grann om hur såg dina första år på jorden ut?
Ja, mina första år på jorden enligt min mor var väldigt stökiga. Det var mycket bråk hemma och vi flyttade väldigt mycket fram och tillbaka mellan där vi bodde med min pappa och hem till min moster. Som var den närmsta för min mamma att kunna fly verkligheten till henne liksom. Och få råd och stöd och hjälp och med mig och allting sånt där. Så första gången vi flyttade var jag 9 månader. Men jag har nästan inget minne av att vi har bott hemma hos min moster. Jag vet en gång, en påsk när jag var liten. Jag kanske var 6-7 år. Precis när man har börjat i skolan. Och då ser jag hur min pappa kastar en tallrik i min mammas huvud. Och då flyttade vi därifrån. Och det är liksom första gången jag kommer ihåg att vi flyttade därifrån. Och då flyttade vi till en andrahandslägenhet tillfälligt ett par månader. Och det är liksom första minnet jag har av att det skulle finnas några problem i vår familj. Men innan det så hade vi säkert bott hos min moster 3-4 gånger. Men det minns inte jag.
Tror du att du har förträngt det då? Eller?
Det kan ha varit att jag har förträngt det. Alternativt att jag har sett det som, åh vad roligt, åka till moster och sova över.
Mm.
Att det har blivit en sån... Som förklaring för mig att nej, men vi åker dit och sover ett tag för det är roligt. Eller ja. Så, bara väldigt enkel förklaring för ett litet barn. Och jag tror nästan att jag hade gjort likadant idag med min son. Mm. Om det var så att det fanns problem och vi var tvungna att liksom sova någon annanstans ett tag. För man vill ju inte ärra sitt barn. Men jag har ju förstått i efterhand hur mycket problem det faktiskt var. Både med alkohol och mellan mina föräldrar. Min mamma är ju helt nykterist och dricker verkligen inte en droppe.
Och det har hon aldrig gjort? Eller
under... Jo, så. Men inte liksom... Alltså hon kanske var ut 1-2 gånger om året med tjejkompisarna och festade.
Men det var inte så att de hade ett aktivt missbruk tillsammans?
Nej. Utan de var raka motsatserna. Han kanske var nykter 1-2 gånger om året och då passade hon på liksom.
Om man kommer till den åldern där du börjar minnas.
Mm.
Hur kunde en vardag se ut om du tänker tillbaka på en vardag?
När jag verkligen började liksom reagera på att min pappa dricker väldigt mycket. Och han somnar på soffan varje kväll och liksom sånt där. Det var ju mellan eller högstadiet och... En vanlig kväll var väl att komma hem från skolan. Helst inte direkt efter skolan för man ville komma hem lite senare så det snart var dags att gå och lägga sig så man inte behövde vara hemma så mycket. Och sen så var det ju det här konstant. Det stod alltid en grön burk på bordet. Det var alltid liksom fyllt av tomma burkar under vasken. Det var alltid mamma som lagade mat och det var alltid jag och mamma som gjorde saker. Och det var liksom, ja men det var mycket jag och mamma. För att pappa var ju liksom inte närvarande på det sättet. Mm. Även om han var där. Och då var det så. Man kom hem, pappa var berusad. Man bråkade lite eftersom man började komma upp i försvara sig själv åldern liksom.
Var han alltid full då när du kom hem? Eller var det att du inte riktigt visste vilket skick han skulle vara i?
Oftast så visste jag inte. För vi hade en garagebyggnad på vår tomt. Och det var oftast där han var. Och om man kom hem och han inte var inne, då visste man att då satt han där nere och drack. det var ju tills, alltså han satt ju där nere tills jag hade gått och lagt mig. För att, jag vet inte om det var för att hinna dricka så mycket som möjligt eller för att skydda resten av familjen. Mm. Oavsett så var det ju fel. De gångerna som jag kommer ihåg, då har han liksom varit riktigt berusad. Och alltid somna på soffan, som sagt. Jag minns även en gång, jag var väl i 10-11 års åldern. När det var han och jag hemma och mamma var iväg med tjejkompisarna. Och han har ett glas cola som han häller whisky i. Och tittar på mig och säger att det här säger vi ingenting till mamma om, va? Nu idag så känner jag själv att jag hade det varit att jag hade fått godis en söndagkväll. Då hade jag kunnat tagit den vita lögnen. Men whisky i cola, det känns lite... inte som någonting ett barn ska gå runt och tänka på.
Nej.
När man väl förstår att, jaha, det var den flaskan. Ja, men det här är ju, det är sprit liksom.
Mm. Och hur förhöll du dig mot övriga? Var det så att vänner och skola och så reagerade på att det var något som inte stämde? Eller var det en fasad ni höll uppe? Eller
hur? Vi höll en fasad.
Mm.
Jag tror aldrig att någon har misstänkt, alltså från andra instanser, att jag har levt tillsammans med en alkoholiserad pappa. För min mamma har alltid varit så stark.
Mm.
Hon har alltid varit liksom framme vid skolan och lämnat mig och liksom glad och trevlig och vad bra vi har liksom.
Hon fick dra ett stort lass, man tror.
Ja, väldigt stort lass. Och det var ju för att försöka hålla ihop en familj, för att jag skulle ha kontakt med min pappa.
Det var det allra viktigaste för henne?
Ja, inte hur hon mådde eller hur han skulle påverkas av en eventuell separation. Eller hur jag skulle påverkas av en separation. Utan det var att ja, men Frida håller på och växer upp. Vi har valt att skaffa det här barnet.
Mm.
Och då ska hon bo tillsammans med sin mamma och pappa. Mm. Vilket idag låter ju inte klokt egentligen.
Ja, det har ju nog skett en liten förändring där i alla fall. Vad gäller liksom just att värna om kärnfamiljen och att man ska hålla ihop. Och
ja.
Det är nog inte riktigt lika starkt, men det finns ju såklart fortfarande de som hamnar i det. Med tanke på att jag antar att din mamma var medberoende hon också.
Ja,
såklart.
Precis.
Och då när du kommer upp i 11-12 års åldern, då börjar du märka att nej, men så här ska det inte riktigt vara.
Ja, exakt. Och det är även för att jag då började umgås med mycket nya vänner i mellanstadiet. Där jag kände igen det här på deras föräldrar. Och de kunde sätta ord på att deras föräldrar hade alkoholproblem. Och det kunde inte jag riktigt då. Men det var genom att se så fick jag lära mig att så här ser det ut i andra familjer också. Men det gör inte saken rätt för det. Men då fick jag den här, alkoholproblem alltså. Mm. Vad kan det vara? Mm. Och liksom uppfattningen om att, jaha, det är därför det står burka framme varje dag.
Mm.
Det är därför pappa beter sig så här. Det är därför liksom de bråkar så mycket. Och det har inte bara med att göra att pappa är dum, utan pappa har ett beroende.
Och hur var du under den här tiden? Hur mådde du och vem var du?
Jag var den blyga, snälla lilla flickan som hade väldigt mycket attityd, som aldrig ville vara hemma. Som hade ett självskadebeteende, som sökte, man kan nästan säga att man sökte bekräftelse från andra vuxna. Att liksom, amen, jag har inte min pappa som säger att jag är duktig eller att jag är söt. Så amen, hängde på ungdomsgårdar och liksom mycket med personalen och andras föräldrar och sånt där.
Vad var det för självskadebeteende du hade?
Jag har skurit mig själv och även så drack vi väldigt, väldigt mycket. Det var en period när vi tog Rohypnol för att så förhöja fyllan lite. Men då var vi väl upp mot 16 år där någonstans. Det var inte liksom tidiga tonåren, men det är fortfarande, alltså det är ju drogklassat.
Har du någon sån här tydligt minne av att det finns ett före och ett efter?
Det var sommaren 2004. På skottdagen så blev jag våldtagen hemma hos en kompis. Och försökte väl mitt bästa att komma över allt det här i och med rättegångar och allting sånt där.
Och då var du 15?
Ja. Och det var ju en jobbig process i sig. Men vi var hemma hos... Jag och min dåvarande var hemma hos ett par barndomsvänner till mig. Det är liksom deras familj känner hela min familj. Så min mamma och pappa var också där och festade tillsammans med föräldrarna. Min barndomskompis då var det som fyllde år. Och min pappa står och liksom på fyllan håller på att larva sig med en tjej i min ålder. Så min kompis kom och hämtade mig och liksom, du, din pappa har nog druckit lite för mycket nu. Och så berättade han vad min pappa hade gjort. Så jag gick fram till honom och frågade, vad i hela håller du på med? Och fick säga, vadå? Tillbaka. Så jag gav honom en rak höger och jag tror jag aldrig, alltså jag tog sats så långt bakifrån jag bara kunde för att få så mycket kraft. Och sen så åkte han och mamma därifrån och jag började sparka på hans bil och bara ditt fega kräk liksom. Och sen flyttade vi därifrån. Då förstod min mamma att nu är det bra. Nu går det inte längre för hon kommer ha ihjäl honom en vacker dag om du fortsätter så här. Nej, men i stort sett.
Vad var din pappas förhållande till sitt eget missbruk? Hade han någon insikt om att det var fel? Var det så att han lovade gång på gång att aldrig mer dricka? Eller var det så att ni bara la locket över och inte pratade om det? Eller vad hade han för insikt i det här?
Alltså, jag vet att han alltid har vetat att han har problem. Men jag tror inte att någonting i livet var tillräckligt stort för att ta det på allvar. Att han liksom, ja, men sköter lite under mattan att, ja, men det här är mitt sätt att hantera saker på. Det var tungt i början av kraschen 91 liksom. Och sen så har inte ekonomin återhämtat sig, så då kan man lika gärna dricka öl. För jag vet några gånger när han har fått Antabus utskrivet. Och sen så lärde han sig att dricka på Antabus.
Och sen så kan jag tänka mig att han hade ju också din mamma.
Ja.
Som höll allting uppe.
Ja.
Och fick allting att fungera.
Precis.
Och så länge man inte får några direkta konsekvenser av det så är det också svårt att känna att man ska sluta.
Ja, precis.
När det är så enkelt att fortsätta.
Jo, så är det. Men jag vet att efter vi flyttade då gick det riktigt ut för. Han hade ju ingen kontakt med mig överhuvudtaget. Nästan ingen kontakt med min mamma heller.
Var du arg på honom då?
Jag var jättearg. Jag var så förbannad. Att han kunde svika sin familj och svika sin dotter. Alltså, han låg inne på sjukhus när han fick reda på att jag hade blivit våldtagen. Och de var tvungna att ge honom lugnande. Och då tänker man, åh, min pappa, han älskar mig. Men sen visar han liksom inte det genom att försöka förbättra sig. Eller liksom hålla sig borta från just såna här dumheter. Det var tungt.
Kunde du känna då att... Inte ens nu bryr han sig.
Precis. Inte ens nu.
Var det också därför det fortsatte då med det här självskade? Inte direkt då kan jag, förstår jag. Men just det här kanske tysta ropet på hjälp.
Ja.
I att man söker sig till droger eller alkohol. Eller
precis.
Så.
Precis.
Och hur såg resten av din tonår ut? Gick du på gymnasiet?
Ja, faktiskt. Det var en tung period, hela gymnasiet. Fram till sista terminen. Så jag fick i alla fall springa ut med mina klasskompisar på studentdagen. Jag har samlat betyg så jag har liksom inget flashigt examen.
Skål för det.
Ja, precis. Men jag tog studenten och det funkade liksom.
Du fick det att funka?
Ja, det var mycket festande. Mycket liksom ute på krogen och flängde från att jag var 16. Det eskalerade väl i stort sett fram tills jag var 20.
Var det någon gång under den här perioden då som du själv ifrågasatte ditt drickande?
Nej, aldrig. Det var, ja men vadå, jag dricker på helgen. Vad spelar det för roll? Jag hade precis börjat jobba då och jag skötte ju jobbet alltså måndag till fredag. Så det var ju inga konstigheter att jag ville gå ut på helgen. Även om jag idag kan känna att du borde ha tänkt efter lite mer.
Såklart.
Ja.
Och sen senare i livet så träffar du någon.
Ja. Jag började, eller jag blev med i en dating-site. Det här var 2010, så jag hade precis separerat med den killen som fick mig att bli nykter. Han fick mig att inse att så här blir du när du blir full.
Okej.
Är det liksom den du vill vara? För jag blev väldigt alltså, jag söp mig redlös och sen tog jag mig knappt hem och levde liksom, ja, men nästintill farligt liv för en ung tjej.
Så han såg det innan du såg det?
Ja, och att jag blev aggressiv och svartsjuk och liksom, samtidigt som jag inte kunde bry mig mindre om jag sårade någon.
Mm.
Så han tog det med mig och liksom, nu får du faktiskt börja tänka på det här. För du börjar bli vuxen. Du är 20. Du ska liksom, det ska bli någonting av dig och det ska bli någonting av oss.
Hur kändes det?
Alltså det var jättesvårt att höra. Jättejobbigt. Men samtidigt, han hade ju rätt. Så varje, alltså, jag tänkte tillbaka på hur jag hade betett mig under de senaste åren och kände att han har en poäng i det här.
Mm.
Så då slutade jag dricka helt och hållet. Då hade ju min pappa precis blivit nykter också. Så jag kände mig väldigt stark under den perioden som jag var tillsammans med honom i mina åsikter gentemot alkohol, mitt hanterande av alkohol. Och sen så även det här, ja, men min pappa blev nykter. Sen när vi separerade så gick jag med i en dejtingsajt och träffade den här killen då som bor 50 mil bort. Och bara så här, ja, men jättefina bilder, han hade en son och hund och jättemysig liksom person att skriva med. Men ändå det här, han ville inte riktigt träffas. Och jag bara så här, varför? Om jag kommer ner till dig i helgen, öppnar du dörren då? Han bara, jag vet inte. Men om du gör det så ska du veta det här. Och drog väl nästan hela sin livshistoria om att han hade suttit inne. Han hade nästan ingen kontakt med sin son. Han bodde i en sunkig lägenhet i liksom ett område som inte var så bra. Han hade alkoholproblem, han hade haft narkotikaproblem tidigare och allting sånt där. Han hade dåliga tänder för att han hade liksom knarkat bort dem i stort sett. Och jag var så här, men det är någonting jag kan hantera.
Det är normalt. Problem.
Det är normalt. Min moster var liksom narkoman när jag föddes. Och sen har hon druckit alkohol hela min uppväxt. Min andra moster har också druckit alkohol hela min uppväxt. Min pappa också. Min farfar också. Det var så här.
Och du också.
Ja, och jag också.
Mm.
Det säger, ja men, ja nej, men varför inte?
Mm.
Så vi träffades och för min del så slog det ju gnister direkt. Efterhand så har jag ju insett att det var hans manipulativa sida. Han har liksom visat sig sårbar för att jag ska komma ner och vara stark och bara säga, dig ska jag älska resten av mitt liv typ. Det visade sig att han hade mycket större alkoholproblem än vad jag hade hanterat tidigare. Mm. Han var en dygnare. Han kunde supa flera dagar i rad.
Mm. Försvann han då också? Eller?
Ja. Och det kunde vara att man ringde och ringde och ringde och fick inget svar. Och så fick man svar kanske 8 kvällen efter. Och man bara, vart har du varit? Nej, men jag har varit där på andra sidan liksom Sverige. Man bara, vad har du gjort? Ja, festat. Så där började liksom mitt vuxna liv tillsammans med en alkoholist.
Och hur gammal är du då?
Då var jag 23. Han var 27.
Och hur utvecklas er relation? Han bor ju långt bort.
Mm.
Och ni flyttade ihop då?
Ja, jag, eftersom jag föll head over heels och skulle rädda den här stackars människan. Hans hyreskontrakt gick ut vid årsskiftet. Så jag bara, men vad bra, då ser jag ifall jag kan fixa jobb där nere. För jag jobbade på liksom ett internationellt företag då. Pratade med cheferna, började leta efter hus. För jag tänkte, ett hus är jättebilligt. 50 mil från Stockholm liksom. Så jag köpte hus och han flyttade in där och jag bytte jobb. Och ja, men det skulle vara frid och fröjd liksom. Han skulle ta hand om hus och trädgård och allting sånt där. Och jag skulle jobba i Stockholm ett litet tag till och sen började jobba i Växjö. Så då skulle vi leva vårt lyckliga liv tillsammans. Men under tiden som jag jobbade kvar i Stockholm så märkte jag att det är inte bra. Men det kanske blir bättre när jag flyttar ner.
Under den här tiden, vet din familj och dina vänner vem han är då?
Min familj visste det, eller i alla fall mamma.
Mm.
Mamma visste det. Och hon sa, tänk dig för. Ska du verkligen gå igenom det jag har gått igenom med din pappa? Så.
Det är ju lite så, tror jag. eftersom jag själv har varit tillsammans med missbrukare också. Jag tror verkligen på det här att man tittar lite grann på sina föräldrar och hur de bygger relationer.
Mm.
Och så ser man vad det innebär att älska någon.
Mm.
Och då är det att älska någon trots allt.
Precis.
Och den här villkorslösa kärleken som man själv strävar efter.
Ja.
Att om din mamma då höll ihop med din pappa.
Mm.
Då kan ju du också, för det är ju så man ska göra.
Precis.
Det är ju så himla, himla starkt. Och det tror jag, eller det vet jag, att det är så många som har så mycket fördomar när det kommer till det.
Mm.
Men den där kärleken är så oerhört stark. Oavsett hur medveten man är under tiden, att man liksom håller på att åka rakt in i en vägg, så gör man det ändå.
Ja.
För man måste bara prova.
Mm. Precis, för det kan ju bli jättebra.
Mm.
Kan man ju inbilla sig.
Mm.
Nej, men det kan ju faktiskt bli det.
Det kan det också, ja. Det kan det också bli.
Att inte liksom glömma att det faktiskt kan hjälpa någon. Men man ska ju inte tro att man klarar av det helt själv heller.
Nej. Och då kände du att men kanske när jag flyttar dit, då blir det bättre.
Ja.
Men det blev det inte.
Nej, det blev det inte. Och jag fick höra så många gånger bara innan det, de 4 månaderna innan jag flyttade ner, att när du kommer, jag ska sluta dricka, vi ska leva så lyckliga, vi ska göra det här och vi ska göra det här. Så han målade ju upp en väldigt fin bild för mig och gav mig väldigt mycket liksom, förhoppning om att när jag flyttar ner så kommer det faktiskt bli bättre. Och det funkade några dagar. Och sen så kom helgen och då började han dricka. Och då var det så här, men vad fan håller du på med?
Och så kommer måndagen och så nollställs hoppet och så får man upp hoppet igen.
Precis.
Och igen och
precis.
Igen.
Mm. Och under den här perioden, alltså då när jag faktiskt verkligen trodde att han skulle sluta dricka.
Mm.
Då kastade han ut en påse med öl rakt ut i naturen från bilen och bara, nu får det vara nog. Mm. Jag bara, va? Tappade hakan ända ner i knäna och bara, är det sant? Är det äntligen sant? Men det var det ju inte.
För han hade insikt.
Mm.
Och han hade varit för detta. Han var för detta missbrukare. Alltså en annan drogmissbrukare.
Ja, precis.
Ja. Hur var hans förhållande till sitt eget missbruk?
Väldigt bra fråga. Jag har ingen aning om han såg sitt egna missbruk. Eller om hans ångest över att vara nykter tog över hand. Så att han fortsatte att dricka. För att han förklarade för mig att han hade sån ångest så han liksom, han visste inte vad han skulle göra utan alkoholen. För han ville inte gå tillbaka till droger. Det var liksom de två världarna han såg. Antingen alkohol eller droger.
Det är också väldigt lätt för en alkoholist, eller oavsett vilken drog man tar, att hela tiden dra den här att, men jag knarkar ju inte.
Ja.
Är det bättre om jag knarkar? Precis. Är det bättre om jag söker mig till det här?
Precis.
Att det verkligen är allt eller inget för någon som har ett destruktivt liv. För precis som för många andra så är det ju nödvändigtvis inte själva substansen alkohol. Utan det kan vara vad som helst egentligen. Men hur såg er vardag ut tillsammans?
Ja, vår vardag gick ut på att jag gick upp och gick till jobbet. Jag åt ingenting om dagarna. Drack bara energidryck för att jag började må så dåligt. Sen så prick 4 var jag tvungen att åka från jobbet. För då skulle jag in och handla på vägen hem. Och sen skulle jag komma hem och laga mat. Och det måste vara precis sån mat som han äter. Det får inte vara någonting annat. Det måste vara liksom, den här rätten ska tillredas på det här sättet. Med de här ingredienserna och de här tillbehören. Annars så äter inte jag det. Potatis var tvungen att skalas så att det inte var några fläckar på alls. Alltså så här nitiskt. Man skulle skala och skala och skala tills det var borta. Även om det var halva potatisen som försvann.
Vad hände då om det var skal?
Nej, alltså det var kaos. Det har flugit både datorer och glas och bord och soffkuddar är inte särskilt farligt, men det är ändå själva gesten att kasta iväg någonting för att man blir förbannad över att såsen har skurit sig.
Mm. Det var det han kunde kontrollera i sitt liv. Det var dig.
Precis. Och då, jag gick ju med på det. Mm. Av någon konstig anledning. Inte det här att jag är en stark kvinna på 23 år, 24 år. som står upp för mig själv och som har ekonomisk trygghet och är stark. Och liksom, jag har kontakter i Stockholm som kan hjälpa mig om det är problem ekonomiskt eller om jag behöver ha en lastbil transporterad. Eller liksom, det spelade ingen roll om det var stora eller små problem. För jag hade ändå en väldigt trygg värld runt omkring mig. Så kommer man till det här där han bryter ner en. Så man inte ens känner igen sig själv. Idag skulle jag inte ens vilja se kort på hur jag såg ut då.
Det är lätt att finna trygghet i det där kaoset.
Mm.
Om man har vuxit upp i något slags kaos. Då är det ju väldigt enkelt att finna sig i det.
Precis.
Och det blir ju också en identitet och en roll.
Mm.
Att du är den personen för honom. Och där fyller du en funktion.
Precis. Ja, jag kommer ihåg att vi hade till och med polisen hemma hos oss en gång. Eller flera gånger, men en gång av våran. För våran, liksom. På grund av våra bråk. Då var det... Jag satt i sängen på övervåningen. För det var ett tvåvåningshus. Och jag var så rädd. Och jag satt och smsade med min mamma. För jag vågade inte prata i telefonen. Och han gick bananas på undervåningen. Alltså, och det var liksom... Grejerna rasade ner från väggarna. Och han bara kastade omkring. Och det... När jag kom ner så såg det ut som ett kaos. Så jag sa det, du kan sticka härifrån. Och då började mina saker åka ner för trappen. Han gick upp och kastade ner kläder och skrivare. Och liksom, ja, men sådana som var mina saker som jag hade köpt till mig för mina pengar. Det försökte han förstöra. Och sen så säger han, ja, det vore ju tråkigt ifall du fick hål i däcken också. Och bara titta på mig. Och då kände jag att det här går inte. Så då kallade jag honom psykfall.
Fair enough.
Ja, precis. Jag kände det då också. Att det här är liksom någonting jag kan stå för.
Ja.
För det är vad han beter sig som just nu. Och då ringde faktiskt min mamma dit, polisen. Så de fick komma. Men de kunde inte avvisa honom från platsen. Men de kunde hjälpa mig därifrån. Så då gick jag in och... tog mina två katter som jag hade och åkte därifrån. Och det tog bara någon timme sen hade han lyckats övertala mig att komma tillbaka. Genom att, förlåt, jag var arg på annat. Det är inte meningen att det ska gå ut över dig. Jag älskar dig. Du är det bästa jag vet, liksom så. Man faller ju för det när man är i. För det är ju den sidan man vill åt.
Precis. I en destruktiv relation så blir det ju kontrasterna. Som gör att man, när det är någon som går från så våldsam och elak och kontrollerande och sen mjuknar.
Precis.
För varje gång det händer, då känner man ju att lite mer hopp finns.
Ja.
Lite mer och lite till.
Mm. Och just det här, han har det där goda inom sig. Han kan. Det är bara, man måste vara med och locka fram det lite mer. Men man är ju så naiv egentligen. När det kommer till att försöka ta hand om en manipulerande person som har ett missbruk.
Träffade du dina vänner och så under den här tiden? Hade du några vänner där du bodde?
Nej. Jag lärde känna hans sons mamma och en av hennes tjejkompisar. Det var liksom de som jag pratade med. Och jag fick ju höra av sonens mamma hur han hade betett sig mot henne. Och hon sa det att jag hoppas... att om han höjer handen ordentligt mot dig så drar du. För jag vet att du är stark nog att klara av att sticka. Och det tog. Alltså både det här, fan jag är stark nog att sticka. Det är liksom någon annan.
Jag kan.
Ja. Samtidigt som du var så här, han skulle aldrig våga höja handen mot mig. Jag är annorlunda mot alla andra som han har liksom slagit och stängt in på toaletter och låst ute i kylan och jag... alla historier liksom som jag har. Tills vår första midsommarafton helt enkelt. Då var vi på fest. Och då började det här... alltså det stora problematiska i vårt samliv. Eller vad man ska säga. Alltså i vår vardag. I att vi kunde umgås. För han säger till mig att... jag kommer aldrig mer kunna kyssa dig. För att jag älskar fortfarande mitt ex.
Ja,
ja.
Det är ju så där kul.
Ja. Det här. Och då frågade jag honom att... liksom, vad menar du? Ja, nej, men jag älskar fortfarande henne. Hon är den enda som har ställt upp för mig när jag satt inne.
Är det här alltså mamman till hans barn?
Nej, det är en annan tjej. En emellan. Annan. Mm. Jag bara, ha okej. Okay. Ja, så vi åker vidare till nästa fest. Och jag typ så här, ha, prata med av värdparet då, frun där. Vi pratade lite också. Det var aldrig liksom så vi umgicks eller någonting sånt. Men vi kunde ha lite kontakt när vi var över dit. Så. Och hon bara, han är ju dum i hela. Du måste ju lämna honom nu. Men jag ser det här goda i honom.
Mm. Ja. Man måste ju, alltså det är ju också det, man måste ju rättfärdiga sitt eget beslut hela tiden.
Precis, alltså just det här, du är dum i huvudet som stannar kvar hos någon som är dum i huvudet. Man bara, nej jag är kär, tror jag. Mm. Så. Men då kom mitt ex fram till mig och sa, varför gifter du dig inte med den här killen istället? Ni har ju ändå legat. Snackar om. Mm. Och sen så gick han. Sen gick han hem. Jag bara, stanna kvar och liksom, ja men bara så lugna ner mig och samla lite mod och styrka att ta mig hem. För jag visste ju inte, står han med kniven när jag kommer hem eller ligger han och sover?
Var du rädd för ditt liv?
Ja, det var jag. Så jag tog med mig mannen då från värdparet, han som hade festen. Tog med mig honom tillbaka och det var låst och bommat hemma. Så han hade låst ut mig. Så jag slog in en ruta. Bara så här, det är mitt hus. Jag bryr mig inte, jag ska in, jag ska sova här, jag bor här. Och sen så på morgonen efter så hörde jag hur han, jävla psykfall. Hur fan kan man slå sönder en ruta när det finns djur här? Och då kände jag, alla de gånger som du har haft sönder någonting.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Nu hade du låst ut mig. Ja, och så bråkade vi om det dagen efter. Och han, källartrappen var faktiskt öppen. Eller ja, källardörrarna. Mm. Ja, för det är det första man tänker på. Inte de två ytterdörrarna liksom. Mm. Utan jag går och kollar källardörren. Mm. Nej, så det var nog början på vårt slut skulle jag säga.
Och hur utvecklas er relation efter det här?
Den utvecklas till att jag började jobba i Stockholm igen. Mm. För jag behövde avstånd. Jag klarade inte av att sitta och jaga honom på kvällarna. Eller vara orolig när jag kom hem. Får jag stryk idag? Eller klarar jag mig? Mm. Alltså, det var lite den känslan. Vad har jag gjort fel? Vad bråkar vi över nu?
Hade han slagit dig då?
Nej. Han har aldrig lagt sin hand på mig. Han har inte fått möjligheten. Plus att jag tror att han tänkte väldigt mycket att jag kommer få sona. För att ha slagit henne i sådana fall. Så jag tror inte han vågade. Jag skulle inte backa. Mm. Om han hade kommit emot mig så hade jag liksom knäckt fingrarna. Och bara så här, kom igen då din taniga fan. Nu slåss vi. Mm. Sen är det du som åker ut. Så den känslan hade jag ändå någonstans. Att du skulle bara våga.
Men du levde ändå med skräcken att om.
Ja.
Eller när?
Ja, för man vet ju inte. Det var ju det. Han var så oberäknelig. Mm. Han hade kunnat bestämt på söndag eftermiddagen att nej, nu ska inte jag dricka ikväll. Och sen så 2 timmar efter så bara så här, nej men man hör hur det börjar tissla och tassla och han börjar prata med folk i telefonen, ja men på nedervåningen eller övervåningen och sånt där. Man bara, okej, nu är det på gång. Undrar vart vi ska åka den här gången för att hämta öl. Och då, det var då jag valde att börja jobba i Stockholm igen. För på avståndet. För då tänkte jag, men vi kanske kan klara det. Om det är så att han förstår att jag inte behöver bo där nere.
Att du klarar dig utan honom.
Ja, så kanske han inser att fan, jag måste förändra mig någonting för att få tillbaka Frida. Det hände ju inte på ett år. Men sen när det väl hände, det var efter jag hade gjort slut med honom. Jag var nyopererad i magen och kunde inte komma ner och fira midsommarafton som var 2 dagar efter. Och då blev han förbannad och då sa jag åt honom att nu är det bra, det är slut mellan oss. Ta dina saker och stick. Jag kommer inte ner någon mer. Och han gjorde det. Han packade sina saker och flyttade till ett annat ställe. Då sa jag, jaha, skönt.
Men du kände då att det var skönt?
Mm. Ja. Men vi hade fortfarande kontakt. Mm. Men lite det här, vi hade ändå bott ihop. Vi hade, alltså båda två hade nycklar till vårt hus. Så det var så här, ja, men har du lust att åka förbi och klippa gräset så att det ser lite, eller att man ser att det, någon bor där liksom. Och sen så åkte jag ner för att packa mina saker. Men sov hemma hos honom. För allting var ju avstängt i mitt hus. Och sen efter några månader så fick jag reda på att jag var gravid.
Hur kände du då?
Jag kände lycka, oro, panik, lite mer lycka. Och sen så kände jag att nej, jag tar bort det. Jag vet vem pappan är, så jag tar bort det. Och samma morgon som jag vaknade och skulle åka in till sjukhuset för att göra en abort, det var så här, nej, jag klarar det här själv. Jag ska vara ensamstående mamma. Punkt slut. Så är det bara. För då hade jag inte berättat för honom att jag var gravid. Mm. Utan jag tampades med det själv i 14 veckor.
Mm. Så det fanns aldrig någon tanke på att det var det som skulle fixa det mellan er. Utan du tänkte bara att det här ska jag göra själv. Eller hur gick tankarna?
Alltså när jag bestämde mig för att behålla det. Då var det att jag bor i Stockholm och jag själv med det här barnet. Sen får han komma hit om det är så att han vill ha kontakt. Sen när jag berättade för honom. Han sa, ja men jättefin vinterdag. Snön låg helt fantastisk. Och jag bara, nej men jag ska berätta för honom. Jag var ner över helgen. Då skulle jag åka hem dagen efter. Så jag åkte och köpte så här babystrumpor. Och gav till honom att, grattis. Och han bara, va? Och så gick han och satte sig i soffan. Och bara så här med händerna, eller huvudet i händerna. Och jag bara, inte grattis. Nej. Och sen så sa jag det, att du behöver inte vara inblandad. Du får backa från det här om du vill. För jag kommer bo i Stockholm. Och då sa han att, men jag vill att vi ska vara en familj. Precis de rätta orden för ny gravid kvinna. Mm. Liksom, som hormonerna åker upp och ner och man skrattar ena sekunden och gråter nästa. Så han sa ju helt rätt ord. Och då bestämde vi att när, nu säger jag min son, eftersom att jag har uppfostrat honom själv.
Mm.
Men ja, vår son då skulle födas. Så bestämde vi att men, vi skulle bo där nere. Vi skulle bo tillsammans och ge det här ett försök. För att han ville vara delaktig. Han ville verkligen få ett barn som han kunde leva tillsammans med och ha roligt tillsammans med och ta hand om och älska. Och liksom, han fick det att låta så himla bra.
Mm. Och du ville ju ge ditt barn den uppväxten som du inte fick.
Precis. Jag ville ju ha en pappa till min son som fanns där och som älskade honom och som lekte med honom. Och nu menar inte jag att min pappa inte har liksom älskat eller lekt med mig. Men jag ville att de minnena skulle finnas där för honom. Oavsett om vi bodde ihop eller isär så skulle han fortfarande ha båda sina föräldrar. Det var jag så här stenhård på. Tills jag liksom insåg att det funkar inte så. Det gör inte det.
Var det någon speciell händelse som utlöste det?
Den första var väl egentligen i april 2013. Det var en månad, eller ja, påsken då. Ungefär en månad innan vår son föddes. Då var vi hemma hos oss med några vänner. Det var väldigt lugnt. Barnen var där, både våra vänner och hans äldsta son då. Och jag åker iväg och handlar. med foglossning och jäkelskap tillsammans med hans son för att han ska börja smygdrycka, vilket jag insåg när jag kom hem. Kommer hem, dukar upp allting, precis det han vill ha, på det sättet han vill ha det, i liksom så. Våra gäster kommer över och det är jättetrevligt och vi, ja, men vi spelar och pratar och liksom, de sitter och klappar på magen och det är som det är en alien där inne. Ja, jag vet. Mm. Jättemysigt.
Mm.
Och sen tog det bara någon timme och så fick vi oväntat besök. För någon hade fått reda på att hemma hos oss fanns det mat och alkohol. Och det tog inte lång stund innan de låg och slogs på vårt köksgolv. Och då kände jag är höggravid. Vi har två barn där uppe. Och det här är det du... Så här vill du fira vår påsk. Vi ska göra något fint här.
Mm.
För oss och våra vänner och barn. Men du ligger och slåss. Och då fick jag mig en riktig tankeställare. Det får vara bra på det här nu. Om inte han slutar dricka nu så kommer inte jag bo här nere. Men han lugnade ner sig lite efter det. Han kände nog att han inte skulle få ha med oss att göra om han fortsatte. Och det var ju det han ville. Han ville ju ha med oss att göra. För att jag var ju redan alltså piskad. Han dominerade ju hela hemmet. Och donderade precis som han ville också. Och jag bara följde med. Så det är klart att han spelade efter spelets regler för att få ha kvar mig. Och det funkade. Alltså de två månaderna, eller en och en halv månad innan min son föddes, så funkade det. Men det var ändå mycket liksom kontakt med mamma. Och jag jobbade ju fortfarande i Stockholm fram tills 1 maj då. Då gick jag på mammaledigheten för jag ville ha lite så här. Mm. Ja, men mystid, bygga näste och allt vad
man gör.
Som man bör göra.
Mm.
Jag hann måla 3 väggar och sen så orkade jag inte mer.
Mm.
Jag gick upp jättemycket under graviditeten.
Och sen är det dags att föda.
Ja, sen var det dags att föda. Och min mamma hade kommit dit för att hon ville också vara med. Träffa sitt barnbarn liksom. Hennes enda barn skulle föda barn. Det var jättestort för henne.
Såklart.
Så hon var där och hon fixade och donade och pysslade och vi hade jättemysigt de dagarna. Och sen så på natten så gick vattnet och jag gick upp och väckte honom och sa att nu är det dags. Nu ska jag föda barn. Och han hade ju supit dagen innan så han var ju knappt liksom, han kom knappt upp ur sängen. Det bara stank om honom. Och han liksom inte så här, okej, jag ringer efter någon och under tiden så duschar jag. För att liksom vi ska in till sjukhuset. Utan det var så här, säg till mig när det är dags att åka in. Jag var okej, jag går ner och försöker få i mig lite mat. Eller någonting så. Så en risig frutti var alldeles perfekt att kasta i sig. Och sen så sprang jag mellan soffan och toaletten då för att liksom... Ja, de som har fött barn vet ju vad som händer när vattnet går. Och så skulle min mamma komma och hämta oss för att köra in oss till sjukhuset. Bara det att mina verkar satt igång mycket tidigare. Jag hade en helt normal förlossning liksom. Från vattnet gick till barnet var ute var det 12 timmar. Och det var så här, köp. Sen var det över. Men vi trodde ju att vi hade jättemycket tid på oss. Så han gick runt och han sprayade på sig parfym utan att tänka på att liksom, är det här okej? Mm. Så jag kräks rakt ner i vasken. För det var så mycket för mig. Men han tänkte inte på det, han brydde sig inte om det för att han var ju inne i sitt. För att han skulle ju visa bilden av den här perfekta familjen som vi skulle vara. Så han var ju tvungen att vara fräsch. Och så möter vi upp min mamma på sjukhuset och allting går jättebra och hon skjutsar hem honom samma kväll och jag sover kvar själv. Vi hade både katt och hund så någon var tvungen att vara hemma liksom. Mamma var där ett par dagar och sen så hon åkte hem dagen efter jag hade kommit hem. Och då slutade han umgås med mig. Han satt uppe på övervåningen. Klagade över att jag och bebisen bara var nere på nedervåningen. Och jag sa att men jag måste ha liksom snabbt tillgång till vatten och toalett för att det går liksom inte.
Mm.
Jag är nyförlöst.
Mm.
Jag måste ha lite utrymme så att jag vänjer mig vid tanken av att jag har blivit mamma.
Mm.
Och så fick jag liksom, ja men vad heter det, mjölkstockning och det var, fick feber och det var jättejobbigt. Och sen så fick vi börja stödmata vår son för att det rann in, mjölken rann inte till ordentligt. Men det var, jag tror att han matade honom en gång. Och sen så efter bara ett par dagar så frågade han om han kunde ta med honom ut i barnvagnen. Jag bara, absolut. Var tänkte du gå? Men jag tänkte ta den här långa grusvägen. Då är det alltså en grusväg som är nästan en mil. Som han tänkte gå med en nyföding i barnvagn och ligga och skaka.
Mm.
Man bara, tänkte du ta livet av? Tänkte du ta livet av han eller? Nej, men då fattade liksom inte vad han gjorde fel. Eller som att han hade både kunnat rökt och druckit öl men ändå stoppa in barnet snabbt i sin egen mun för att värma upp den.
Mm.
Och sen ge den till vår son. Och det var så här, du är inte riktigt med i matchen.
Ingen att lita på.
Nej, så han började umgås med sitt, alltså hon som han har barn tillsammans med den familjen. Och var där väldigt mycket för att träffa sin andra son. Och då kände jag, det är perfekt, för då får jag lugn och ro.
Mm.
Men han ville ju liksom att jag skulle komma dit och umgås. Men nej, det är inte riktigt liksom den kretsen jag vill umgås i just nu. Med tre barn som går på dagis.
Nej.
Och jag har ett barn här som är en vecka.
Jag tror att de som lyssnar nu kanske tänker att, men varför lämnar du inte då?
Mm.
Men jag antar att du var så fullt upptagen med att precis ha blivit mamma.
Ja, eller så var jag fullt upptagen med att tänka, men det kanske förändras. Mm. Bara lite tid till. Och nästan så här, alltså pushade för att han skulle vara hemma med vårt barn.
Mm. Om han bara fick den där starka känslan så kanske det skulle...
Precis.
Mm.
Men ja, en vecka gick, två veckor gick. Och så var vi inne på snart 3 veckor. Och då hade vi ett gigantiskt bråk. Alltså 3 veckor efter att jag hade fött barn. Och vi hade ett gigantiskt bråk där jag ifrågasatte honom om allt det här. Och då satt jag i soffan och ammade och liksom så tog hand om vårt barn. Och han stod i köket som var 3 meter bort.
Mm.
Knappa 3 meter till och med. Och då kommer han in i vardagsrummet med ett juicepaket i hans så här stort 2 liters. Står och alltså nästan över mig står och skriker medan jag ammar vårt barn. Nu minns jag inte vad han skrek för att jag var så inne på, det här gör du mot mig och din son i en lugn stund som vi har. Och han höjer upp juicepaketet och jag bara känner att nu kommer det där. Nu kommer det flygande och det kommer träffa vårt barn. Då slog det mig. Så här ska inte jag leva.
Nej.
Så här ska inte min son bli tvungen att växa upp. Ska han se pappa spö på mamma och lära sig att det är så man hanterar kvinnor? Ska han växa upp i ett missbruk med en pappa som inte är hemma för att han är ute och jagar öl? Nej, det är inget liv jag vill leva. Det är inget liv jag vill att min son ska ha. Nu får det vara nog. Nu bryter vi trenden. Men även i väldigt mycket rädsla. Att han skulle kunna ha ihjäl mig och uppfostra vår son till att bli, alltså, missbrukare.
Du tänkte eller så?
Ja. Han skulle kunna göra det här bara för att liksom visa att han kan ta hand om ett barn. Att han är så duktig. Mm. Att alla ska komma till honom och vara, åh vad du är snäll, åh vad du är rar, åh vilken fin pappa du är. Åh vad tråkigt att du är enkelman. Mm. Så dagen efter ringde jag min mamma och sa att vid lunchtid då åker jag. För då vet jag att han är okontaktbar. Och då tar det minst så här många timmar innan han kommer på. Och då är jag nästan uppe i Stockholm. Så jag packade mina och lillens saker. Tog min katt. Lämnade kvar vår gemensamma katt. Jag kände det att det, han bor där. Han är ute och mår bra i sitt område. Och tog min son och åkte. Och lämnade det. Och jag har aldrig varit så rädd. Jag har aldrig varit så nervös. Jag satt och grät första liksom 5 milen. Tänk om han kommer på mig. Tänk om han kommer ikapp mig. Tänk om han ringer polisen. Tänk om han liksom... Den paniken. Och så kom jag ut på motorvägen och var så här, alltså, jag vill inte se en polisbil nu. Jag vill inte se en bil som kommer i hög hastighet mot min bil. Bara den här liksom konstanta känslan av att vara jagad.
Och oron för ditt barn.
Ja, och då börjar telefonen ringa. Och ringa, och ringa, och ringa, och ringa. Och sen så kommer smsen. Vart i helvete är du? Vart är min son? Du har kidnappat min son. Du kan inte göra så här. Du får komma hem nu. Massa liksom, både aggressiva och ändå liksom, tyck synd om mig. Så. Men jag var bestämd. Jag hade bestämt mig.
Då hade det slagit över äntligen.
Ja. Och jag önskar att det hade gjort det redan på påsken. Så jag slapp uppleva det där med min son i famnen. Men nu blev det som det blev och jag tog mig därifrån. Och sen så mötte jag upp min mamma på vägen. När jag var nästan i Stockholm. Och bara kände att det är över.
Mm.
Det är över. Jag behöver aldrig mer träffa den där människan. Och sen så ringde jag upp till honom och sa det att du, jag kommer aldrig mer tillbaka. Och jag har ensam vårdnad. Så försök att anmäla mig för kidnappning du.
Mm.
Gör det. Och sen så la jag på. Och sen var det bra med det. Och det... Alltså det
du har inte träffat honom sen dess?
Jo, det har jag gjort. Mm. Eftersom att huset var mitt.
Mm.
Och det... Det tog tid innan han flyttade ut ur det.
Men han har inte träffat sonen?
Nej.
Nej.
Han har sagt en gång att han... Nej, två gånger att han ville komma upp. Men då skulle jag fixa liksom boende och aktiviteter för oss att göra. Och jag skulle fixa allting. Men han skulle ta sig upp. Så det blev ingenting av det. För jag sa, glöm det. Ska du komma upp och träffa din son får du ta hand om dig själv. Det är ditt ansvar. Så därför blev det inget.
Jag tänker när jag hör det här att jag kommer garanterat... Det kanske blir jag. Eller så blir det någon av mina bästa vänner.
Mm.
Jag tänker, jag är 23 nu.
Mm.
Jag tänker att jag kommer säkert att ha en vän som kommer att vara i en sån situation som det var. Och då tänker jag, finns det något? För jag tänker att man känner sig så otroligt hjälplös. Som till exempel din mamma måste ha gjort.
Mm.
En sån otrolig hjälplöshet. Mm. Framförallt när hon själv har gått igenom det.
Precis.
Men finns det någonting? Vad vill man ha för stöd? Finns det någonting som någon hade kunnat säga till dig under den här tiden? Eller var du tvungen att inse det själv?
Det är en svår fråga. Jag fick många, många stöttande ord under de här åren som hade kunnat hjälpa mig om jag hade lyssnat. Men det är det, när man är inne i det själv så lyssnar man liksom inte på samma sätt. Man är väldigt blind för omgivningens uppfattning om personen man älskar. Att men han är ju bra på det här och han är snäll det här och vi har så kul när vi gör det här och...
Mm.
Man försöker bara se de positiva bitarna istället för att se sanningen. Att så här ser det ut. Han sa till mig att han skulle sluta dricka 89 gånger. Sen slutade jag räkna. Och bara det borde ha varit en varningsklocka att han kommer aldrig sluta dricka. Hur många barn jag skaffar. Så som medperson eller medmänniska till någon som är i ett förhållande med en missbrukare så är det jättesvårt att förmedla oron på rätt sätt. Så att ens vän eller vad det än må vara, släkt, förstår. Förstår att det här är allvar. Att ett missbruk förstör så mycket mer om man ska dra in fler personer i det utan att liksom... Alltså för missbrukaren själv förstår ju oftast inte hur allvarligt det är. För den dricker ju av en anledning. Oftast dämpa ångest eller glömma eller liksom sånt.
Och slippa tänka på hur allvarligt det är.
Ja, precis. Och när man lever ihop med en sån människa, då tänker man ju bara på, men jag vill lösa den här personens problem. Men man fattar inte någonstans att jag kan inte lösa problemen. Så alltså mitt bästa tips är väl att bli inte tillsammans med någon som missbrukar.
Nej.
Utan att de liksom själva säger att här är tiden när jag ska in på kliniken eller in på sjukhuset för att operera mig så att jag ska bli nykter. Liksom.
Mm.
Och för med personen till sjukhuset för att se till så de verkligen gör det. För det är hemskt. Jag ska inte säga att det inte går att lita på missbrukare överhuvudtaget. Men precis med mitt ex som jag har märkt med min pappa också var det här... De ser liksom inte det konstiga i det. För dem så är det ju så det är. De är missbrukare och de lever i sitt missbruk.
Har du tänkt någonting på Eller ja, det är såklart du har gjort det. Alltså likheten att du drogs till...
Ditt, ja.
Ja.
Jättemycket.
Mm.
Men det är... I början så var det här är hanterbart. Mm. Och det var därför liksom.
Om vi ska gå tillbaka lite till din pappa där. Mm. För ni har en helt annan relation idag.
Ja, det har vi. Tack och lov.
Mm. Och du sa någonting som var väldigt fint när vi pratade i telefon inför det här.
Mm.
Och då sa du att han är den morfan för din son.
Ja.
Som den pappan som han aldrig var.
Precis. Han är fantastisk idag.
Hur länge har han varit nykter?
Han har varit nykter i 11 år.
Mm, det är helt otroligt.
Ja, faktiskt. Det... Jag trodde ju inte att det skulle hända. Och sen så en dag så berättade mamma att de hade varit inne och opererat in antabus. För nu, då kände pappa att det var nog. Han hade försökt ta livet av sig. Hans hus såldes, eller huset där jag är uppvuxen såldes på exekutiv auktion. Han hade ett jobb som han inte trivdes med. Så han ville försöka starta eget. Och han bodde i... ett rum anslutet till ett garage där han hade plats med säng. Då insåg han...
Det var inte värdigt längre.
Nej. Och då insåg han att nu får det vara bra. Nu ska jag ta tag i mitt liv och jag ska leva gott de sista... Vad det nu än må vara åren som jag har kvar. Och jag är så glad över att han tog det steget.
Mm.
För det är wow. Är det verkligen. Han är glad och han är positiv och han stöttar. Och... Ja, men han verkligen så här... Han kramas och bara gosig och liksom... Ja, men inte alls den pappan som jag trodde att jag hade. Utan det, jag har ju fått en helt ny pappa också. Och min son avgudar honom. Verkligen avgudar honom. Och han avgudar min son. Och det är helt fantastiskt att se den relationen när man själv har vuxit upp i... Någonting så annorlunda.
Oh, det gott,
ja. Ja, jag är också jättenära, men jag kämpar.
Oh, gud, jag måste dricka lite vatten.
Ja.
Mm. Har du förlåtit honom för det som har varit?
Ja. Det har jag. Det tog tid och det var svårt. Men han har visat att jag kan lita på honom nu.
Det är det som krävs.
Ja.
Kan ni prata öppet om det idag, den här tiden som har varit?
Ja. Men vi försöker båda två att lägga det bakom oss.
Ja.
För att vi är två nya personer nu. Som älskar varandra och som liksom vill varandra väl. Så det är ibland som vi snuddar på ämnet. Och han blir nästan arg på sig själv över hur han har behandlat mig och mamma. Och att han kunde låta det gå så långt. Och att han inte har funnits där.
Nej.
Alltså han har inte funnits där under ens uppväxt.
Det är ju tid som man aldrig... kan få tillbaka.
Precis.
Men det är aldrig för sent att göra ny tid.
Precis. Och det är det han gör med min son nu framförallt.
Mm.
Och det är riktigt härligt faktiskt.
Det är jättehäftigt.
Ja. Och det är... Alltså när han började visa mig att du kan lita på mig. Då tror jag att det avgörande för att vi har den relationen som vi har idag. Det var att jag tillät honom att göra det. Alltså jag tillät honom att visa... Att vi kan gå ut och äta som två vuxna människor utan att han dricker någonting.
Mm.
Vi kan umgås. Vi kan liksom... Och det är inte massa bråk och stök. Jo, det är klart vi kan bråka idag.
Mm.
Men det är bara för att vi är så lika i sättet liksom.
Mm.
Vi har samma åsikter och han sitter och skäller om det ena. Och jag är typ så här, men det ska du inte ta med mig. Nej, jag vet, förlåt, men jag kan inte prata med någon annan om det här.
Mm.
Så det har ju blivit en väldigt liksom... Alltså det... Jag vet inte, jag känner mig verkligen välsignad, som känns som ett så fel ord. Men det är verkligen det jag känner mig. Välsignad över att min pappa tog tag i sitt missbruk och att han har blivit den han är idag.
Mm. Och vad en persons beslut kan förändra så många andras liv och berika så många andras liv.
Ja.
När man hör din historia så här, då tänker man att det är så många gånger som det hade kunnat gå fel.
Ja.
Alltså det är så många val du har tagit som är så avgörande.
Ja.
I vare sig du, att du slutade dricka till exempel.
Mm.
Eller att du lämnar den här mannen. Vad tror du det är som har gjort att du liksom där ändå i sista stunden då liksom har så här tagit rätt väg eller tagit...
Jag vet inte.
Nej.
Det... Jag skulle vilja säga bland annat att jag såg hur min pappa har förändrats.
Mm.
Det är ett av skälen till att jag kände själv att nej, om han kan vara stark så kan jag också vara stark. Och stödet från min mamma. Att hon alltid har funnits där och hon har inte dömt ut mig för att jag har varit tillsammans med någon som har haft alkoholproblem.
Nej.
Hon har stöttat mig och liksom, ja, men försök att tänka så här, försök att liksom det här, ja, men ska du komma upp över helgen och bara vara med mamma ett litet tag liksom.
Mm.
För att hur gammal man än är, så länge man har någon av sina föräldrar i livet så är det alltid ens föräldrar. Och min mamma har alltid varit den varma, kramiga, ställa upp för allt och alla, älska hela världen. Men så hon har alltid funnits där för mig. Och hade hon inte gjort det under tiden som... Alltså hade hon valt att bryta med mig för att jag blev tillsammans med en missbrukare.
Mm.
Då hade jag förstått henne. Men samtidigt så hade jag inte tagit mig ifrån det.
Men sen så har ju ni också, kan jag tänka mig, en ännu starkare relation. Eftersom du kan förstå varför hon stannade med din pappa.
Ja. Precis.
Och där finns det en förlåtelse också,
ja,
att hämta.
Ja.
Jag skulle avslutningsvis vilja fråga, för att tyvärr är ju din historia ganska vanlig.
Ja.
Just framförallt tänker jag på att leva tillsammans med en man som är våldsam eller kontrollerande.
Mm.
Vad skulle du säga till någon som kanske står här nu inför jul och allt sånt, om du ska liksom prata till dig själv på den här påsken när du tänkte att, ja, då skulle jag lämna.
Mm. Mycket handlar om att se sitt egen värde. Att den viktigaste personen i mitt liv är ju jag. Jag kommer alltid få stå för mina egna konsekvenser, mina egna handlingar. Jag kommer alltid finnas där för mig själv. Jag är den som kan stärka mig själv. Att se det hos sig själv, att man är värd så mycket mer. För det är man. Alltså varje människa är unik och ska verkligen få tillåtas att vara det utan att tryckas ner av någon annan. Det tycker jag är väldigt viktigt att få med sig, alltså att ha med sig. Jag är värd någonting. Jag är värd bättre än att bli slagen eller psykiskt misshandlad eller... Ja, men bara om det att bli liksom runtskuffad eller vad man ska säga. Gör det, gör det, gör det, gör det. Det är också en form av liksom dominans över någon annan. Och det finns ju ingen som har rätt att bestämma dina åtaganden eller åsikter. Eller vad du tycker om dig själv till att börja med. Alltså, det har jag fått höra av jättemånga. Att deras partner har liksom klankat ner på dem, att de inte har sett bra ut eller gått upp lite i vikt eller inte plockat ögonbrynen på länge eller liksom, men bara sånt som, varför har inte du smink på dig jämt för? Hur kan man prata så om en annan människa? Och det är ju det missbrukaren gör genom att, alltså genom att inte agera positivt, för att lever man med någon som är manipulativ framför allt, så ser man ju till slut saken från deras sida. För att deras åsikter är ju de enda som räknas. Men att inse det där att det är jag som bestämmer över mig. Och det är ingen som kan ta det ifrån mig. Vi måste lära oss att värdera oss själva lite högre. Inte så att vi blir stroppiga och liksom tycker att det är mer än andra. Men liksom älska dig själv. För det är det, den relationen är den som är viktig. För om inte du älskar dig, så kan inte någon annan älska dig. Och det förstör väldigt mycket i livet. Sen om man väljer att leva helt ensam hela livet. Utan partner eller barn eller liksom så. Bara man har sitt vet sitt egen värde.
Och hur ser din relation ut till alkohol idag?
Jag håller på att lära mig att hantera att dricka alkohol. Och att andra dricker alkohol runt omkring mig.
Okay.
För det hade jag jättesvårt med när jag träffade min man. Att han drack alkohol. Och det kunde vara en öl till middagen.
Mm.
Och det högg i magen. Och det var verkligen sådär... panikens steg och mm. bara det här man hör liksom hur ölburken öppnas.
Mm.
För de har, alltså jag hör skillnad på en ölburk och en läskburk. Mm. Så liksom inpräntat är i huvudet och det tror jag att väldigt många känner igen. Men han tog med mig på fest och presenterade mig för verkligen hela sin släkt.
Mm.
På en 40-årsfest och alla drack och alla var jätteglada. Mm. Och alla var jättetrevliga. Och ingen blev dyngrak. Och alla gick hem i tid. Och det var så här, jaha.
Vad är det här för fest?
Ja, precis. Kan man ha det så här trevligt?
Mm. Det var det normala äntligen.
Ja, precis. Och bara få inse det här att man kan dricka ett glas vin till maten en fredag utan att det är något fel på det. Man kan dricka 3 öl utan att dricka 4. Ja, okej. Det är min relation idag. Jag håller på att lära mig. Jag har lärt mig att älska Prosecco.
Grattis.
Tack. Men det är så här, Prosecco för mig, det är stunden på landet tillsammans med mina svärföräldrar.
Mm.
Brasan är tänd och vi sitter och spelar kort. Och då är vi 4 personer som delar på kanske 2 flaskor. Och sen så säger vi godnatt. Och det tycker jag är så himla skönt att de visar mig, alltså min nya familj visar mig att ta det lugnt. Man kan dricka på en bra nivå också.
Mm. Och det är ju också någonting som man som vuxet barn till en alkoholist eller vad man väljer att använda sig av för term så tvingas man ju alltid ha en relation till alkohol.
Ja.
Alltså oavsett. Det finns ju alltid, man har ju den här känslan av att varför ska man konsumera det som har förstört ens liv? Precis. Och behöver jag göra det överhuvudtaget? Men ska jag också behöva säga nej till det om jag inte har några problem med det? Mm. Varför ska jag avstå? Det är ju en otroligt, liksom, hela tiden moralisk ifrågasättning.
Precis.
Och det är ju synd att man tvingas ha en sån stark relation till det samtidigt som det är så otroligt viktigt att veta att man har det i liksom genetiskt.
Precis.
Men att inte moralisera för mycket om det. Och sen så dömer jag inte den personen som kanske lyssnar på det här och som har föräldrar som alkoholister som säger att de skulle aldrig röra alkohol. Det respekterar jag också.
Ja.
Men just att få känna att men jag är inte bara liksom min pappas relation till sitt missbruk eller mitt ex relation till ditt alkohol. Alltså du måste ju forma din egen relation.
Precis.
Som din son sen kommer kunna titta på.
Ja.
Och se att det här är det normala.
Exakt.
För att också skapa ett normalt förhållande till alkohol. Mm. Eftersom det är en socialt accepterad drog som alla utsätts för, vare sig man vill eller inte.
Precis.
Och måste ta ställning till. Vill man inte dricka, då ska man ha en anledning till det.
Ja.
Och dricker man, då har man en anledning till det. Så att det går aldrig liksom att komma runt det där. Eller att frånsäga sig från att inte ta ställning till det.
Precis.
Men jag kan verkligen förstå den här upplevelsen.
Ja.
Som kanske är så himla svår för andra att förstå. Men så himla viktigt.
Mm. Jo, men just det här. Att man kan, alltså det finns faktiskt människor som dricker normalt.
Mm.
Och alkohol är inte farligt för omgivningen när det handlar om ett glas rött till fredagsmiddagen. Alltså man behöver inte få ont i magen av det. Det är liksom, alltså det är så normalt.
Mm.
Och det är harmlöst. Men man tänker att det här är min största skräck. Jag är tillsammans med någon som faktiskt dricker. Fast det är en gång i månaden och det är 3 öl. Och jag tror man behöver liksom, ja men som, ja vad ska man säga det? Medmissbrukare. Behöver man komma bort från att, ja men jag lever inte i det längre.
Precis, det här är en ny relation. Ja. Det här är nya människor och
precis.
Nytt liv.
Ja.
Som du har fått.
Precis. Mm. Och precis som du sa, det här om att visa barn, ens barn, att det finns en normal relation till alkohol. För att man vet ju inte, antingen så kan de bli extrema och aldrig dricka, eller så kan ju de också få missbruksproblem. För de har inte fått se verkligheten att okej, ja, nu tog ni en öl till lunch. Ja, okej. Och nu tog ni en öl till middag. Ja, okej. Och sen dricker inte ni mer öl.
Mm.
Alltså om de inte vet hur man ska dricka så blir det ju väldigt lätt fel. Så som jag tänker i mitt fall då, mamma var nykter, pappa var alkoholist. Och
för två mig, olika världar.
Ja. Och då säger, hur ska jag handskas med alkohol? Och då gick det ju utför. Tills jag fick veta att jag inte var något trevlig och inte hade ett bra beteende. Så det är jag faktiskt väldigt glad för, att jag kan ge både min son och mina bonussöner den erfarenheten. Mm. Och lita på, är de på landet med farmor och farfar en helg så vet jag att de kommer dricka. Men jag vet också att det inte är någon fara.
Nej.
Och det förtroende känns väldigt skönt att ha för alkohol idag.
Mm. Men det är viktigt att man pratar om det. Jag tror att även de som inte har alkoholproblem ska prata mer om det.
Mm.
För att det finns alltid någon i ens närhet som har en komplicerad relation till alkohol.
Precis.
Eller före detta relation. Mm. Eller missbruksproblem. Eller rädsla. Eller vad det nu kan vara.
Ja.
Men tack så hemskt mycket för en fantastisk historia.
Tack för att du ville höra.
Ja, men det är jag som ska säga tack verkligen. Tack för att du delar med dig.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.